Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Nu är det dags för lite godbitar igen. Den här gången så har vi lagat en blandning till dig som innehåller allt från överlevnad under extrem press till hur man njuter av både mat och dryck på bästa sätt. Däremellan så tar vi oss till mars och sätter upp en drömregering för Sverige efter nästa val. Håll till godo! Sara Hedrenius överlevde århundradets värsta fartygskatastrof Estonia. Här berättar hon om mardrömstimmarna på en upp- och nedvänd flotte i Östersjön.
Vad var läget på den här flotten?
Ja, det var ju en liten gummiflotte och vi räknade ut efteråt att vi var ungefär 16 personer tror vi i flotten. Vilket är väldigt många när man tittar på en sån gummiflotte. Så att vi satt väldigt, väldigt tätt packade. Men vi upptäckte också att den här flotten var upp- och nervänd. Vi satt liksom på golvet.
Okay.
För vi kunde se att de andra flottarna som vi såg runt omkring hade fått upp små orangea tak. Som skydd mot vinden och vattnet. Och så.
Men det var inget aktuellt att försöka vända den där flotten?
Nej.
Man hoppar liksom inte i 6
det var faktiskt någon som sa något sånt. Men det hade ju naturligtvis inte varit någon bra idé.
Det
är svårt med kommunikation i vanliga fall. Att få ihop 16 personer i 5-6 meter höga vågor. Eller ännu högre.
I 9 gradigt vatten.
9 gradigt vatten. Det var mörkt och blåste. Det var ganska svårt att kommunicera.
Så det var bara att sitta och...
Ja, alla ville i den här flotten ville vara på kanterna därför att man behövde hålla i sig.
Fanns det någonting att hålla i sig där?
Det fanns lite tampar och lite saker man kunde hålla sig i kanterna.
För de här vågorna sköljde de över det då i och med att den låg upp och ner på också, så det är väl inte det mest sjövärdiga flotten man kan tänka sig?
Nej, det kändes mer som att det blev som en badring, liksom att det var... I mitten på flotten så var det väldigt djupt med vatten och sen så blev man tvungen att hålla sig i kanterna.
För jag läste också någonstans att ni höll så hårt i tamparna under de här timmarna så att läkarna förklarade att musklerna var mer eller mindre söndersmulade efter det här. Hur kändes det en söndersmulad muskel? Alltså det låter ju ganska allvarligt.
Ja. Ja, jag har haft väldigt mycket värk efteråt. Men det var också som så att jag hade skadat en arm. Den ena armen hade jag skadat när jag var på båten ner i vattnet. Så att då använde jag den så lindade jag in så här tågvirke runt armen. För jag tänkte att om jag hamnar i vattnet så kan jag linda ut den. Ja. Liksom, så, men jag satt fast. Och så den tog mer skada än den andra.
Men hur kan man hålla sig så länge när man liksom hör att musklerna är söndersmulade? Att ni fick dropp?
Nej, det var ju, men det handlade om att säkra sig på något smart sätt. Sen var det ju väldigt bra att jag och Kent, att vi var två, vi kunde hjälpa varandra. Sen var det ju också kombination med att det var ju kaosartat ibland på flotten också. Det blev ju att oavsiktligen så fick man ju sparkar och slag och någon drog in i håret och sådär, för att man behövde hålla sig uppe helt enkelt. Så det var ju den biten också.
Alltså gjorde man inte det så blev man avsköljd av flotten då?
Ja. Och det var de som blev avspolade också, därför att en del vågor de sköljde över flotten. Och en del vågor åkte man med upp på toppen.
Så ni var 16 personer från början där?
Mm.
Och hur var stämningen? Alla bara höll i sig så mycket de kunde, eller vad, pratade man med varandra, eller vad gjorde man?
Det var svårt att prata. Vi försökte prata med några. Man kunde egentligen bara prata med de som var allra närmast. På grund av ljudnivåer och så. Sen hade vi också språkproblem. Det var ju ryska, estniska, engelska, svenska. Och, ja, det var olika språk också.
När man sitter där och då, reflekterar man över det här, oj, nu försvann en person här, eller nu var det någon som frös ihjäl. Så här. Mm. Hur reflekterar man över det i de lägena?
Jo, men vi var ju såklart medvetna om vad som hände och pratade med varandra också om riskerna och vad det var som hände i flotten. Och vi försökte ju hjälpas åt så gott det gick, men det var ganska begränsat vad man kunde göra.
För att det var ju några som frös ihjäl, vad jag förstår.
Ja, det var det ju. Och det är svårt att veta om man frös ihjäl eller om man till slut inte orkade hålla sig uppe över vattnet.
Ja. Hur var liksom er egen kroppstemperatur efter några timmar där? Du måste ju ha skakat i hela kroppen. Man får det kalla vattnet över sig hela tiden.
Ja, det var fruktansvärt kallt. Det gjorde ont i ryggen och armarna och benen och i hela kroppen.
Vid något tillfälle så såg jag att Kent Härstedt sa att det bara hagla till slut.
Mm.
Och att han nästan liksom garvade att det kan inte bli värre än så här.
Mm. Ja, men så var det. Vi fick ju ha gallhumor och vi skrattade och sådär också åt saker. Det var ju liksom för osannolikt liksom alltihopa.
Hur håller man humöret uppe i de här sammanhangen när man sitter där? Vad gör man?
Ja, men det var en jätteviktig del av att orka och stå ut. Och det var ju jättebra då att vi var två och kunde prata med varandra.
För vid något tillfälle så ville han hoppa över och hoppa i vattnet.
Ja.
Och du sa till honom att det där ska du inte göra.
Nej, jag tyckte att han var jättetramsig.
Någonting jag funderar på det är, hur kunde du vara så cool under hela den här tiden? Som det låter, att, jag menar, det är ganska förnuftigt att säga till honom att du ska inte alls hoppa i där, för då...
Ja. Jo, men i viss mån var det också egoistiskt såklart. Det är klart att jag ville att det skulle gå bra för honom, men jag behövde ju också honom för att fortsätta orka. Och det är å andra sidan inte konstigt heller att han hade de funderingarna, därför att den situationen vi var i var helt fruktansvärd. Och det så som han förklarade var att han ville vara aktiv och göra någonting, ta egna beslut. Och det är klart att man får ju avgöra och förstå hur allvarlig situationen är. Det ser man ju olika på.
Så man kan säga att du avvärde ett väldigt, väldigt dåligt beslut?
Ja, det läget gjorde jag det. Mm.
Har ni pratat om det någon tid efteråt? Just det?
Det har vi säkert.
Men sen kom det ju en räddning så småningom. Och det, jag förstår, så kom ju de här Finlands och Viking Line ganska så snabbt.
Mm.
Men de kunde inte göra så himla mycket.
Nej, men det var, för mig var det också, dels så var det väldigt tidigt, så kom det in fartyg som la sig runt omkring som en ring. Och det var en trygghet, för då förstod man att nu alla vet om att det har hänt och räddningen är på väg, eller hjälp är på väg. Men jag förstod ju också att det skulle ta lång tid och att kanske att de här lastfartygen och de här passagerarfartygen inte var det som var vår räddning. Utifrån att vi kom väldigt nära en stund vid Mariella-båten. Och där skrek folk i vår flotta, hjälp, hjälp, nu kommer vi få... Man hoppades väldigt mycket på att man skulle få hjälp ifrån Mariella. Och jag tänkte att hjälp, det här blir livsfarligt, att vår lilla gummiflotte studsar in i sidan på den här stora båten och välter helt enkelt, och det blir väldigt svårt. Och mycket riktigt så kunde de inte hjälpa oss heller. Vi fick ingen hjälp ifrån Mariella.
Det gick inte att fira ner någonting, eller det gick inte att...
Nej, inte vad jag såg då, och inte vad jag förstått efteråt heller.
Hur tidigt kom helikopterna sen då?
De kom nog, det är svårt att avgöra, men de kom också, första helikoptern kom in ganska tidigt också. Men då hade vi funderingar i våran flotte. Vi var helt svart. Den var helt svart. Och det var fortfarande mörkt ute.
Så de hittade inte er?
Ja, vi var aldrig så nära helikoptern att det var aktuellt heller. Utan, men vi såg att den här fallet hade kommit in en helikopter över området. Och då kunde jag dels se på de som hade trott att räddningen var nära Mariella. Att det tog väldigt hårt. Alltså den här energin och det som man investerade i det. Så för mig var det faktiskt så att jag försökte att vara väldigt neutral. Att inte varken hoppas för mycket eller bli för pessimistisk. Utan att hålla på en jämn nivå så, för att orka.
Det är ju en ganska intressant reflektion tycker jag. För det är ju, alla hamnar vi ju i livssituationer som är ju inte i närheten av det här. Men där vi hoppas på att få ett jobb eller hoppas på att någonting händer och hoppas på att någonting inte händer. Och så går vi och funderar rätt mycket på det och sen tror vi att det kommer bli så bra. Men så blir det inte det. Är det lite det här att det finns ju lite ordspråk eller man säger liksom att du ska inte liksom ta upp segern i förskott och alla de här grejerna. Det känns som att det ligger någonting psykologiskt i botten på det där.
Jag vet inte. Jag tror att man är väldigt olika som person och man har olika sätt att hantera det. Alltså, det kan ju vara att man är väldigt hoppfull och tänker att allting kommer gå bra och det är en strategi. En annan strategi kan ju vara att tänka att allting kommer gå åt helvete, jag ska göra mitt bästa. Så att man har olika strategier.
Men just den här fallhöjden tänker jag från att när man tror att det är nära och så blir det inte det. Det måste ju vara någon psykologisk backlash för alla människor.
Ja, men det var det jag observerade i den stunden. Att den energin hade jag inte råd med helt enkelt. Jag hade inte råd att tappa det. Och jag vågade inte heller bära besvikelsen att tro att man ska bli räddad och sen inte. För då hade det varit svårare att gå vidare.
Var det någonting som du logiskt räknade ut när du satt där? Eller är det så att du är den typen av person?
Jag är lite pessimistisk lagd kanske.
Du är det? Ja. Vilket var bra i det här läget?
Ja, kanske. Men i det här läget var det framförallt bra att jag kanske insåg det. Att det fanns en poäng med att hushålla med energin. Och att tänka långsiktigt. För för mig var det väldigt tur. För jag tänkte så att det kommer ta lång tid innan jag blir räddad här. Och det kanske tar så lång tid som ända till gryningen till det blir ljust. Och nu blev det precis så. Att vi blev räddade någon gång när det hade börjat ljusna.
Var ni en av de sista då som räddades där?
Ja, jag vet inte. Jag tror att det var folk som blev räddade efter oss. Men det var sent. Det var det.
Men kom den här tanken också att undra om de ser oss överhuvudtaget. Kommer de inte någon gång? Hur flög det genom huvudet?
Men jag var ganska fokuserad på att det är klart att räddningen kommer, men det kommer ta tid. Och då handlar det också om att förbereda sig för det. Alltså dels att stå ut och se alltså hur kan man göra för att hålla värmen så att man inte fryser ihjäl eller blir avspolad av den här flotten.
Hur gick den där räddningen till? För det kom ju ner någon ytbergare där. Vad säger han?
Ja, nej, men han var väldigt fokuserad och han gjorde någon form av bedömning. Han pratade med oss som var där och talade om vad som skulle hända och hur han jobbade. Och så gjorde han en prioritetsordning, vem som skulle åka upp först. Och jag skulle få åka upp som nummer två.
Vad byggde den prioritetsordningen på?
Vårt skick, hur vi såg ut och må helt enkelt. Och han kollade av också, är det okej med er så?
Men tog han de som mådde sämst först eller hur blev prioritetsordningen? Vad byggde han den på?
Jag tror att det var så. Det var en kille som mådde väldigt dåligt. Han fick åka upp först.
Men hur är det rent? Alltså, hur känns det att bli upphissad så efter ett antal timmar i den här kylan?
Vi skojar om det, jag kan inte, för att jag är höjdrädd och jag bävade lite för det där.
Du tänkte på det alltså?
Ja. Ja, men det är klart att det var det var inte så viktigt, men det var ändå med att jag är höjdrädd och tycker att det var lite läskigt. Men jag lyssnade väldigt noggrant på vad han sa, höjdbären, hur jag skulle bete mig och vad som skulle hända. Och han minns att han sa att man ska hålla armarna tätt in till kroppen och andas lugnt för att kroppen får en chock när man åker upp.
Men kändes det euforiskt att åka upp där?
Alltså, jag förstod ju på något sätt logiskt att det här, nu kommer jag överleva, jag kommer klara det här. Och det är klart att det var en härlig känsla. Parallellt så var det så att jag hade fortfarande svårt att släppa och känna att allting var klart, utan jag hade behov av att fortfarande ha kontroll och tänkte att jag vågade inte riktigt känna det fullt ut.
När började du känna att det här går nog vägen?
Det var långt senare.
Alltså inte ens när du väl låg där i helikoptern? Och...
Ja, i helikoptern så låg jag och funderade på vad gör jag om helikoptern havererar.
Varför var Den gamla havet av Hemingway och Kjell Grede några av framgångsfaktorerna när Thomas Gustafsson tog OS-guld 1988? Här kommer svaret.
Grejen med Hemingway var ju lite speciellt då, för att det kan ju låta lite fjantigt, men jag minns ju att jag var ganska nedslagen. Jag berättade ju det förut då, efter 84 där och 84-85. 86, och sen kom ju vändningen, och då minns jag att jag läste i Den gamla havet, och där sitter ju då liksom Santiago, fiskaren ute på havet där, och liksom har dödat den här svärdsfisken, och redan, ja, han sitter i någon slags betraktelse som människans överlägsenhet och betraktar sin motståndare då, som han nu har lagt ner där och så, va. Och så säger han liksom, man is not made for defeat. A man can be destroyed, but he cannot be defeated. Och då kände jag liksom så där, ja, men nu pratar inte, han pratar inte om idrott, eller han bryr sig väl inte om liksom den lille skridskåkaren, va. Men då kände jag så här, ja visst, jo, men jag var nere för räkning. Men den här lilla killen som hade sprungit omkring i vilsta skogen och lekt och haft så mycket energi, och som sen hade blivit junior och haft den här drivkraften och ville någonting framåt, fanns ju här inne, va. Men jag var nere för räkning. Det var inget kul. Det var jobbigt, det var tufft. Jag visste inte vad jag ville riktigt, va. Men liksom glöden fanns där, va. A man can be destroyed but he cannot be defeated.
Och det stora ord.
Ja, jag skrev det någon gång då. Låt den store Nobelpristagarens ord bli verklighet i ditt lilla skridskoliv. Och det hade faktiskt en viss betydelse, att liksom näven var knuten. Även om jag var liksom nere för räkning.
Jag har läst mig till att någon annan som har inspirerat dig är Kjell Grede.
Kjell Grede. Ja, ja.
Hur har han inspirerat
dig? Nej, men han var ju fantastisk. Kjell Grede, han var och föreläste för, det här var ju långt efter idrottskarriären, det var när jag satt med SOK. Det var efter OS i Nagano 98 på våren, så hade vi en träff på Bosön, och Kjell Grede var inbjuden. Regissören skulle prata om ledarskap från teatern och filmens värld till förbundskaptener från svensk olympisk idrott. Och han kom in och började med någon fantastisk historia om Isaac Stern och satte liksom tonen för sitt föredrag. Men sen hade han en whiteboard, så ritade han en linje och så skrev han K för kontroll på den linjen. Och så sa han så här, att de flesta människorna strävar efter kontroll i tillvaron. Och så pratade han om det, och jag satt och tänkte så här, ja precis, kontroll. Det handlar om att träna, 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 så att du kan din sak riktigt, riktigt väl. De flesta människorna strävar efter kontroll i tillvaron. Och så drog han en linje till och så skrev han IK. Jag lyssnade i idrottsmannens öron då, så skrev han IK för icke-kontroll. Och så drog han till med ett kryss i mitten. Och så sa han så här att bedriften, som menar med det här krysset då, bedriften utförs alltid utanför kontrollområdet. Och då tänkte jag så här, ja, för jag hade ju mina erfarenheter då, ifrån skridskobanan, liksom, från OS i Calgary, där jag liksom, ja, nu är vi tillbaks där då, va. Men om man då tänker så här, ja, men jag hade tränat och tränat och tränat och tränat och tränat och tränat, skridsko kunde jag åka, inga problem med det, rakt fram vänster, jag visste precis hur jag skulle göra de första 200 metrarna, jag visste hur jag skulle göra de första fyra varven, de andra fyra varven, de näst sista två varven och de sista två varven. Jag visste exakt hur jag skulle göra. Det hade jag gått igenom och igenom och igenom. Jag hade lagt mig ner med min mentala träning och tänkt igenom det här. Så det var inga problem. Kontroll på prestationen. Man kan tycka så här, men det är bara 12,5 varv. Det vill bara åka rakt fram och vänster. Ja visst, jo, men man kan ju ta det några steg till då liksom. Det är för att när det är två varv kvar och någon står där och ropar så här, Thomas, du får sluta nu liksom. Och det liksom, tack så mycket, vad skönt liksom. Det bränner i benen och sen kan man inte sätta sig ner igen, va. Och det gäller ju liksom att jobba sig förbi det där, så att när man kommer när det är två varv kvar, det är då man vill vara som allra starkast. Så kontrollen, ja visst, absolut va. Bedriften utförs allt utanför kontrollområdet. Ja, men hur ska man komma dit då? Och då tänker jag så, ja men det är inspirationen. Att faktiskt åka fram till startlinjen med en känsla av att orka hur mycket som helst, till exempel. Och då kan man fråga sig, vart finns den känslan då, att orka hur mycket som helst? Ska jag inte tänka på loppet nu? Jo, det kan du göra. Men vart hittar man den där känslan att orka hur mycket som helst? Ja, det kanske finns i något träningspass som spontant har uppstått längs vägen fram mot det här målet. Och då hade jag ett träningspass från Vilstaskogen i Eskilstuna hösten 87 någonstans där då. Ett antal månader innan OS i Calgary. 6x3 minuter löpning. Och liksom en skidåkare hade ju bara fnyst och sagt, det behöver man inte byta om för ens. Va? Men det var attitydlöp. Det handlade om maximal insats genom skogen. Fullt ös. Och jag minns ett speciellt sånt pass. Jag hade sprungit orientering i mitt liv, så jag kunde ju bara ösa på, slog undan trädgrenarna, hoppa liksom över stenarna liksom, och bara öste på. Och när jag var klar med det där passet, någon gång i september, tror jag det var, 1987, så står jag mitt ute ibland småbäckarna i mörka skogen, och det har regnat på dagen så jag är alldeles dyngsur. Och så tittar solen fram mellan trädgrenarna. Och så börjar fåglarna sin aftonkonsert. Och där står jag liksom nästan och känner att jag orkar hur mycket som helst. I det ögonblicket, liksom, när solen tittar fram, man, andningen är hård och jag står och fåglarna börjar kvittra, så känner jag liksom att ta med den här känslan till vintern. Liksom, ännu ett vinnande träningspass finns i sinnet, va? Och den där bilden av att stå där och känna att jag orkar hur mycket som helst, den hade jag med mig sen. Så att när jag åker 10 minuter innan mitt lopp, då åker jag och tänker på det här träningspasset i Vilstaskogen och hur jag står där och känner att jag orkar mycket som helst. Jag behöver inte åka och tänka på att jag ska liksom 4 varv kvar, 4, för det har jag liksom, det har jag tränat in, va. Så nu kan jag åka ut på den här startlinjen med liksom den här fantastiska känslan att orka hur mycket som helst. Och då tänker jag så här, för mig är ju det att släppa kontrollen.
Och det är där krysset är?
Det är där krysset är. Va? Bedriften utförs alltid utanför kontrollområdet. Jag tar med mig den här känslan in i prestationen. Sen startskott igår, pang. Nu är ju loppet igång, va. Men jag har den här känslan med mig. Och jag hade övat med den mentala träningen, lagt ner, slappnat av, kopplat av, gått till min mentala plats eller mitt mentala rum och spelat upp liksom den här scenen ifrån skogen där jag står och känner att jag orkar mycket som helst, och så tänkt på när det är 2 varv kvar. En gång, 2 gånger, 3 gånger, 4 gånger, 30 gånger, 40 gånger. Jag vet inte hur många gånger. Jag hade gjort det under flera månaders tid. Så att, för jag visste att är jag med när det är 2 varv kvar, då ska ingen vara starkare. Då vinner jag.
Fantastiskt.
Och nu pratar vi om 5000. På 10 000 meter så var det inte Vilstaskogen, utan det var en löpning uppifrån fjällen.
Ja, du hade samma typ av målbild.
Ja, ja. Nej, men egentligen liksom bild kan man säga, va. Och relaterat då till Kjell Grede, som ju sa väldigt mycket mer, men som pratar just om det här. Och framförallt en annan grej då, när vi kom in på Grede. Så dels det här då med bedriften utförs utanför kontrollområdet. Och det kunde jag ju relatera till själv. Men sen pratar han också att den som har makt, och då pratar han om ledaren, blir testad. Jag minns inte om han sa det exakt just så. Men den som har makt blir testad. Och det är ju liksom ledarens position. Va? Alltså, du blir testad som ledare. Och man ser ju ledare som har tappat sin makt genom att de har blivit testade och inte har kunnat stå pall för testet. De har ju ingen möjlighet att liksom leda gruppen.
Hur kan du utveckla det lite? Vad menar du med testet?
Det kom en fotbollstränare till mig för många år sedan. Jag kommer inte ihåg om de spelade i division 3. Och så sa han, så höll jag ett föredrag, och så kom han och frågade så här. Du, jag har en fråga, sa han. Ja, låt höra. Ja, du, bästa killen i laget har spelat i en högre division och nu kommer tillbaks för att liksom varva ner i slutet av sin karriär. Och han vill inte gå upp i nästa division, som är vårt mål. Så han har fått med sig några av de andra i laget. Hur ska jag göra? Alltså, den här spelaren då som kommer, han vill inte gå upp i nästa division, för det blir längre till matcherna, det blir fler träningar i veckan och han är ju klar. Alltså, du måste ju peta honom. Och så får du ta liksom konsekvensen av det i sådana fall då. För att han förstörde, alltså han byggde ju upp en motstämning liksom, som gjorde att den här ledaren blev ju liksom testad på det sättet.
Mm.
Och det kan ju vara förödande om du inte står pall för det.
Så här blir man stjärna i Fjärran Östern. Inte trots, utan tack vare sitt handikapp har Lena Maria Wendelius setts av en tredjedel av Japans befolkning och blivit hedersmedborgare i Taiwan.
Och då, vad är det i sammanhanget som vi kommer tillbaka till det som du sa alldeles nyss då, om att du hade varit på OS?
Ja,
då hade, och så hade man gjort den här filmen. Ja. Men hur hamnade du detta i japanska händer då?
Jo, då var målet i sikte, det här programmet, var med på en filmfestival i Nederländerna och vann både tittarnas och juryns första pris och såldes till massa olika länder och flera olika tv-kanaler runt om i världen visade det här programmet. Och så hörde de av sig från Japan, för då hade det visats där i ett stort nyhetsprogram som sänds mellan 10 och 11 varje kväll. Och det hade väckt så, de hade visat bara en kort version, men det hade väckt sån enorm uppmärksamhet. Så då skickade de ett tv-team från Japan som gjorde ett nytt reportage om mig, och så visades det. Och sen så blev jag ditbjuden och var med i direktsändning i samma nyhetsprogram, och så visades det. Och sen efter de tre gångerna, det var då de räknade ut att 80% av Japans befolkning har fått tv.
Någon gång har sett dig på tv.
Ja, exakt.
Men så. De kom hit och till Sverige och spelade,
ja,
in.
Det gjorde de.
Hur är det japanskt filmteam?
Ja, de är väldigt annorlunda mot svensk filmteam. Svensk filmteam är ju väldigt frågar ju alltid om det är okej, okay, kan vi göra så här eller kan vi göra så här. Ett japanskt filmteam, de bara gör. Men det är ju språkförbistring också. De kan ju ingen engelska, så det kan vara det. Men de filmar mycket mer. De kunde vara någon gång klättra upp i träd för att få rätt vinkel. De skulle filma när jag körde bil. De låg på motorhuven när jag körde. De gick rakt ut i ett rapsfält. De luktade illa hela dagen sen. Och, alltså, det var massa så här konstiga saker gjorde de. För de, ja, man är olika. Det var olika kulturer helt enkelt. Men roligt var det. De var med en hel vecka från morgon till kväll. Och så klippte de ner det till 6 minuter. Hur de lyckas välja ut de 6 minuterna. Men
ja, det kan man ju undra. Mm. Men har du lärt dig någon japanska?
Ja, lite grann kan jag. Nu har jag ju varit där så jättemånga gånger. Så första turnén då, eller första resan då när jag var med i tv-programmet var 1991. Sen var jag där på min första turné 1992. Och sen har det ju liksom bara rullat på. Så jag har ju varit där, ja, det är väl 2 eller 3 år som jag inte varit där. Men annars har jag varit där 1 till 4 gånger om året. Typ.
Så många turnéer?
Ja, det är runt 60 turnéer i Japan tror jag. 50-60.
Och hur många åskådare drar åt gången då?
Det är jätteolika beroende på vad jag gör. Men då när det var som allra hetast, det var i början på 2000-talet. Och då tog Universal Music över och gjorde mina skivor. Och gav ut 4 olika skivor. Och då var det ju som allra störst kan man säga. Så då fyllde vi ju konserthus i varenda stad vi kom i. Det var jättehäftigt.
Det kan vara 4-5 tusen människor.
Ja, kanske inte riktigt så stora. Runt 2,5-3 kanske. Men ja, det är lite olika beroende på hur stort det är. Men det var... Ja, det var. Och jag har sjungit i Budokan. Det är den största sån arenan som alla popsångare drömmer om att få sjunga i. Det är ett häftigt ställe. Så där har jag sjungit.
Jaha, vad är det?
Och så, ja, det är en sån stor arena som där ska man ha sin popkonsert liksom. Har du sjungit där i Bodokan, då är du etablerad.
Och du hade en konsert där alltså?
Ja, jag sjöng där. Ja.
Och sen sjöng du på invigning av Paralympics.
Ja, det var en annan sån stor arena i Tokyo. Ja, och det var Winter Paralympics då som jag sjöng på invigningen. Då var det 100 000 i den arenan som lyssnade. Och kejsaren och hans fru och så. Och, ja.
Men varför tror du att du gick hem så just i Japan av alla ställen?
Jo, men jag tror en japanare är väldigt mån om framgång. Att nå framgång, att lyckas, att göra bra ifrån sig, att få beröm och uppmärksamhet. I Sverige så har vi ett väldigt individualistiskt tänkande, medan där är det mer ett kollektivt tänkande. Lyckas mitt företag, då lyckas jag. Så därför är man väldigt trogen sitt företag och sin arbetsgivare och den man jobbar för. Och man
Vi tänker att vi ska jobba så vi kan ha en bra semester. Vi ska ha pengar till semestern. Där tänker man inte så. Man jobbar för att det är livet. Och har man en vecka semester så kanske man har tur. Det har man kanske efter några år har man en vecka semester. Så det är ju helt annat. En helt annan tänk. Men alla är måna om att de vill lyckas. Alla vill hitta hemligheten till framgång och så. Och då när de såg mig, då såg de en person då som har ett ganska gravt handikapp, som bodde i en egen lägenhet och försörjde sig själv på sin sång. Och för dem är det otänkbart. Hade jag varit född i Japan hade jag bott på en institution långt utanför stan någonstans. Vart de händetagen och hade haft allt jag behöver, men hade liksom inte haft ett eget liv. Jag hade blivit omhändertagen och man är inte en del av samhället som handikappad där på samma sätt. Och medans, nu var jag ju det, och hur har jag lyckats det? Och det vill alla veta. Så det tror jag var lite hemligheten till att det blev sånt enormt intresse då i början. Och sen är dessutom sjöng och de tyckte om min sång och så var det liksom bara ytterligare krydda som gjorde att jag kunde fortsätta resa dit. Det fanns en anledning att åka dit. Och så det var så det startade, tror jag.
Men var det engelska då, eller lärde du någon japansk sång så du kunde sjunga på japanska?
Ja, men det har jag gjort på alla olika länder jag har kommit till, så har jag lärt mig någonting på deras språk. För det är en riktig dörröppnare alltså.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja, det är så helt otroligt att se. För att då, dels så visar man att man bryr sig om deras kultur och deras språk och att man är intresserad av att få vara där och är tacksam att få vara där. Och det är så många olika aspekter just det här att ta sig an en sång från deras land. Så det är väldigt, väldigt roligt tycker jag. För det uppskattas så.
Men om vi hoppar lite söderut, jag måste bara veta. Jag nämnde i början att du är hedersmedborgare i Taiwan.
Ja, det är också.
Är du lika stor i Taiwan som i Japan?
Nej, det är jag inte. Jag vet inte förresten, ska jag kanske säga. Första gången jag kom till Taiwan så var det för att de undrade om jag... Alltså jag är ju på sätt och vis lite känd i handikappkretsar i hela Asien efter det som hänt i Japan. Och jag hade varit i Korea en del också. Och sen hörde de av sig från Taiwan, för då skulle de ha en stor... vad heter det? Rullstolsmaraton. Och då ville de att jag skulle sjunga på invigningen utav rullstolsmaraton. Och sen ville de att jag skulle ha en sån här barbecue evening och grilla med alla idrottare och mingla. Och då ville de att jag skulle berätta om mitt liv och hur jag klarar allting och hur jag har nått som framgång och hur de kan göra för att ännu mer kunna leva självständigt som jag kan. Och då är det ju något i mig som vänder sig när de säger så. Då blir jag så här att ja, men det är inte jag. Det är ju min omgivning som har gjort att jag har kunnat leva så. Och det är det som behöver förändras i de länderna. Så är det ju attityder, det är lagar, det är byggnader, det är tillgänglighet och det är öppenhet att få vara med. Och det är så mycket som måste förändras för att det ska bli som det är. Vi har ju kommit väldigt långt på det sättet i Sverige att man lever som alla andra som handikappad. Så sa jag det att ja, men det gör jag jättegärna, men jag skulle också gärna vilja träffa vanligt folk då, om ni verkligen vill att det ska innebära någon förändring för de handikappade. Och så då ordnade de två stora konserter i Taipei och så åkte jag dit och gjorde dem och så sjöng jag på rullstolsmaratonet och så var jag med på den här barbecue evening. Men sen så då, han arrangören då insåg ju att det var ju ingen egentligen i Taiwan som visste riktigt vem jag var, så att för att det skulle komma någon folk till konserten så var de ju tvungna att hitta på något. Så en vecka innan så åkte jag dit och så hade vi en stor presskonferens. Och då ringde de och så frågade om jag kunde tänka mig att simma i kapp med borgmästaren. Så var det jag gjorde. Så det väckte jättemycket uppmärksamhet och så kom det massvis med folk. Och sen gjorde jag flera resor dit och gjorde turnéer i Taiwan flera gånger. Och då varje gång så träffade jag den här borgmästaren och vi gjorde olika saker. Jag lagade mat till honom och jag fick ta emot något pris. Och så var det någon gång nu då så fick jag ta emot det här hedersmedborgarpriset. Sen var det den borgmästaren som blev president i Taiwan i 8 år. Sen fick han inte sitta längre då. Man får ju bara sitta 8 år. Men han var en fantastisk, eller är en fantastisk man. Ma Ying-yu heter han. Och han lärde jag känna och han... Ja, jag tror nog att det blev lite förändring. Framförallt i attityder mot handikappade. Efter att jag hade varit där så många gånger. Sjungit och framträtt både i media och på konserter och så.
Han var med i på länk i alla fall, eller man hade spelat in honom när du var på det här härligt livet.
Ja, det hade de. Det var fantastiskt att få en hälsning från honom där.
Ingen hade någonsin ifrågasatt Bea Clarks hudfärg för en tv-serien Rötter gjorde debut. Här får du en inblick i en del av hennes tuffa uppväxt och vem som hjälpte henne att bara få vara Bea.
Så att vi var ganska blandade. Jag hade många, framförallt från Turkiet. Så att för mig var det liksom en icke-fråga. Det var ingen som tittade på mig annorlunda eller såg på mig annorlunda. Men det blev en vändning. Och jag kommer inte ihåg vilket årtal. Men det kom en serie som gick på tv som fick en stor framgång. Som hette Rötter. Som handlade om en pojke som hette Konta Kinte.
Just det.
Ja.
Den har jag läst.
Ja. Och den blev ju ganska upphåsad och liksom stor framgång i Sverige. Och när den kom så märkte jag en förändring. Att man började liksom titta på mig med andra ögon. Och helt plötsligt så var det liksom andra unga när man bråkade och tjafsade som barn gör. Som började kalla mig för Konta Kinte. Och det här med slavar och jag skulle sticka tillbaka till Afrika. Och jag kan tycka att den serien föll lite fel ut. Och att man inte hade någon förberedelse för hur man skulle arbeta med liksom den frågan för oss som hade annan bakgrund. För att min pappa, han umgicks också i sammanhang där det var utifrån att kolonierna hade mycket brittiskt och franska pass, så kunde man liksom resa och flera kom till Sverige och vi hade också en del amerikanska Vietnamdesertörer som kom till Sverige, som var afroamerikaner, så att det fanns liksom ett nätverk utav människor som hade afroamerikansk eller mörk bakgrund som min pappa umgicks med inne i Stockholm och också ute i de olika förorterna runt om Stockholm. Så att När Rötter kom så blev det en annan ton, tycker jag. Och då började man liksom uppmärksamma min hudfärg. Det kommer jag ihåg väldigt, väldigt tydligt.
Oerhört intressant det där, för den boken var ju lite en revolution när den kom.
Ja.
Och sen så gjorde man ju den här tv-serien eller filmatiseringen utav den ett antal år senare. Så det var ju en bok som jag minns som... Det var på något sätt som att man pratade om det. Men att det skulle ge den effekten som du säger. Mm. Det har jag aldrig hört. Det var oerhört intressant.
Mm. Och jag tror att ur ett vuxet perspektiv så såg man nog på boken och serien på ett annat sätt. Och man fick en förståelse för hur världen ser ut och hur det var på den tiden med slaveriet. Men för barn så blir det någonting helt annat. Och barn reagerar på annat sätt. Och ser saker och ting på ett annat sätt också. Och helt plötsligt fick jag en massa ökennamn. Med både N-ordet och från den här pojken då Konta Kinte. Och att man började referera till att jag skulle sticka tillbaka till Afrika. Och så, när jag blev ovän med mina kompisar. Och det var ju inte mina närmaste vänner, utan det kunde vara klasskompisar och andra som jag kände flyktigt och så. Men jag minns det väldigt, väldigt tydligt, att det blev en brytpunkt när den serien kom.
Om vi går tillbaka till nian eller till högstadiet där. Men det fanns ju ändå ett ämne som du var grym i och som du hade ett jättebra betyg.
Ja.
Och det var?
Idrott.
Idrott, vad kom det sig?
Jag var väldigt tidigt så blev också idrotten en överlevnadsstrategi för mig. Jag började med friidrott när jag var 7 år gammal. Och fick ganska tidigt klart för mig att jag var duktig. Att jag var väldigt snabb. Och hade lätt för att lära mig. Och ta till mig instruktioner. Och jag vet inte om idrottsledare, eller det vet jag ju. Jag vet att idrottsledare har ett annat ledarskap, helt enkelt. Och där fick jag liksom andra... Jag fick förebilder och jag fick vara i ett positivt sammanhang. Och jag fick öva på någonting som jag var bra på. Och det är ju jätteviktigt för självkänsla och för självförtroende, såklart. Så att det blev liksom naturligt att idrott var ett bra ämne för mig, även i skolan. För det var någonting som jag var bra på. Det var inget konstigt. Men framförallt så fick jag en idrottslärare som såg mig.
Och som förstärkte det?
Som förstärkte det. Och det är faktiskt en fascinerande historia i sig, för att han var också professionell fotbollsspelare.
Mm, det var så du första gången kom i kontakt med fotbollen?
Ja. Eller jag har ju, alltså, mina syskon, både min stora syster och min storebror och en storebror på pappas sida spelade fotboll. Så att jag kom i kontakt med fotbollen väldigt tidigt, men jag valde friidrott. Men han var professionell fotbollsspelare och började jobba som idrottslärare på min skola. Och det var fascinerande att han byggde extra relation till mig. Och sa ganska tidigt till mig att alla är bra på någonting, Bea. Och du har det också. Du måste bara hitta din inre drivkraft. Och jag hör vad alla andra lärare säger. Och jag ser vad du utsätter dig för och vilka situationer du hamnar i. Här får du bara vara Bea. Och helt plötsligt så dömde inte han mig. Eller det var en vuxen som inte dömde mig. Och jag fick vara i ett positivt sammanhang. Vilket också gjorde att jag utvecklades. Och bara kunde vara lugn i att inte behöva ställa till problem. Utan fick vara en i gänget. Och att han lyfte mina positiva egenskaper som jag inte trodde fanns. Men han sa att de fanns. Och då trodde jag på honom.
Men du, det finns inte så himla många professionella fotbollsspelare. Vem var den här fantastiska impaläraren?
Kenta Olsson.
Kenta Olsson.
Hammarby.
Mm. Ett inte helt okänt namn.
Absolut inte. Ikon. Och jag har ju förstått att han har gjort det här med väldigt många barn och unga. Och jag har också berättat för honom om hur viktig han var för mig i skolan. Och när jag jobbade på Fryshuset de sista 2 åren så hade jag ett uppdrag för svensk elitfotboll att jobba med svensk elitfotbolls värdegrund. Och då träffade jag alla spelarna i alla klubbar under 2 år. Och när jag var i en stor allsvensk klubb så kom en fystränare fram till mig efteråt och var väldigt berörd. Han hade tårar i ögonen och så sa han till mig att det Kenta gjorde för dig när du växte upp, det gör han för min son idag. Så jag har ju förstått att han under senare år var väldigt kopplat till Hökarängen och fotbollsinriktning som fanns där på skola och fortsatte att jobba med de här strulungarna som behövde det här lilla extra och har påverkat tusentals barn och unga med sin bror också.
Fantastiskt.
Ja, fantastiskt. Och jag är väldigt noga med att alltid berätta vem han är, för att våra förebilder lämnar avtryck på oss och vi måste berätta berättelsen om våra förebilder. Och jag tycker också att det är viktigt att lyfta honom. Så att jag brukar alltid berätta om honom och också vem han är. För att jag märker ju idag i mitt ledarskap, både utifrån de 20 åren jag var på Fryshuset men också i svensk elitfotboll, att de egenskaperna som han gav till mig har jag fört vidare i mitt ledarskap.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
När serieentreprenören Pigge Werkelin skulle starta ett flygbolag så skulle han göra allt precis tvärtom än alla andra. Hur hänger det då ihop att han tog med en rutinerad pilot i bolaget?
Ja, vi lyckades, och en av grejerna som vi hade med oss, det var att vi inte skulle göra som de andra. Det var liksom så. Och det var en av de viktigaste grejerna var att vi hade med oss en kille i det här projektet som hette Janne Havossar, som var styrman. Han hade hotell och var styrman, och när vi skulle dra igång så fattades det drygt 1 miljon, tror jag det var. Och då kom han och frågade om han skulle med, och vi hade sagt att vi ska inte ta in någon som kan någonting om flyg, för de kommer förstöra hela vår idé. Men som tur var så tog vi in honom, för vi behövde både pengarna och hans kunskap. Och varje gång som vi inte riktigt förstod hur vi skulle göra, då frågade vi Janne. Så Janne, nu, vad gör vi nu då? Ska vi gå till höger eller vänster? Och han svarade liksom med reptilhjärna och ryggmärgsreflexer, höger. Och då visste vi att vi skulle gå till vänster. För han stod ju för allt det där som flygbolag stod för. Och det ville vi inte. Alltså vi visste ju att den fallan gick vi där, då skulle vi bara gå omkull, för de skulle slå oss, för de har mycket mer pengar. Utan vi måste tänka precis tvärtom. Så vi tar ju sikte på lågprisbolagen i världen som fanns. Fanns ju ingenting. Ja, man hade startat någonting i Göteborg som hette Goodjet eller någonting sånt där. Mm. Som också gick i konkurs. Och så försökte vi sa att vi måste ha en högre kabinfaktor och lägre priser. Så målet var att börja på ett lågt pris och så sänka det hela tiden. För varje gång vi sänkte priset så fick vi mer folk i kabinen. Och det var skulle vara vårt framgångskoncept. Och så blev det. Och vi, efter 10 år så hade vi ju 6 eller 7 linjer som vi flög. Och varje linje var ett eget bolag. Så Sundsvallsflyg, de flög Sundsvall, Göteborg, Sundsvall, Stockholm, Gotlandsflyg, flög Gotland, Stockholm, Gotland, Göteborg, Gotland, Skåne. Och Kullaflyg i Skåne, de flög bara till Stockholm. Men utifrån sin publiks flygtider och på sin publiks, alltså vi skulle vara bästa möjliga för regionerna hela tiden, för regionens bästa, det var liksom vårt motto. Så vi jobbar med lokala människor, med lokala råvaror i det vi serverade, och försökte anpassa turlister när folk ville resa, och inte efter hur det skulle flyga vidare, utan på bästa möjliga sätt, och så trycka ner priserna.
Men det är ju lätt att säga det, att om vi ska trycka ner priserna, men du hade ju också en kostnadsmassa. Hade du en mindre kostnadsmassa än de vanliga flygbolagen?
Ja, delvis. Vi var ju effektivare på många sätt. Alltså, vi hade ju ingen... Overheaden runt omkring oss var ju minimal. Utan vi hade inga egna flygplan, vi hade inga egna piloter. Utan vi köpte det här, vi handlade upp det varje år. Så när de andra satt sig ner vid förhandlingsbordet och sa att ja, vi räknar väl upp det här 3,5% som vanligt. Så gick vi ut till våra leverantörer och sa att ja, vi måste hitta ett sätt att sänka priserna ytterligare i år. Och det visste de, så att vi diskuterade då hur vi kunde göra det. Hur kunde vi anpassa det här? Och då kunde det vara så att vi anpassade tidtabeller. Ibland sa de så att ta bort 2 turer, så då blir det bättre för oss och då kan vi få dem. Men då gör vi det då. Så det gällde liksom att försöka anpassa allting hela tiden. Och vi hade inga dyra... Vi hade inget dyrt huvudkontor. Vi var sparsamma med vår annonsering. Vi skulle vara kul. Vi såg till att få mycket rubriker av olika anledningar hela tiden. Vi gjorde en hel del spektakulära grejer för att vi skulle synas och höras.
Är det lite Ryanair i miniformat?
Ja, de har ju varit nästan allihop sådana där att man måste liksom vara lite kaxig och finnas. Och vi slog ju, det var ju David mot Goliat, så vi hade ju den grejen. När vi körde i Sundsvall, då blev det inte så. Då kom det in en tredje operatör och då blev det helt konstigt. Funkar inte, fick lägga ner det där. Men David mot Goliat, när vi slog mot Skyways och SAS, så var vi ju, vi var ju den lilla som de var ju inte schyssta åt det hållet, och journalisterna, utan de stod ju på vår sida hela tiden liksom. Men vi utnyttjade det så mycket vi kunde. Och när vi startade i Skåne exempelvis, så besökte jag, kommer inte ihåg vad lokaltidningen heter där, Norra Skåne eller vad den kan heta. Och då skulle vi diskutera priser och då sa jag det att ja, men vi tänker inte betala mer än 45% av ordinarie pris eller någonting sånt där. Och då sa han så här, men du, ni kommer inte upp i de volymerna, det har inte varit en gång våra bästa kunder. Så sa att ja, men vi är en ny kund, så alltså, ni hade inte fått det överhuvudtaget. Vi kommer göra skillnad för hela Skåne, ni måste liksom vara med på det här. Och när vi börjar annonsera så lovar jag att SAS kommer att dubbla sin annonsering. Så att jag kunde sälja in ett bra pris åt oss på att konkurrenten skulle annonsera mig, vilket de gjorde. Och när de sen satte igång när vi skulle sätta igång, då talade vi om och sa så här kommer det se ut. Vi kommer gå igång för att vi ska sänka priserna hos SAS och de ska öka sina turer. Och när de gjorde det här, det vi satt in och berättade innan vi körde igång. Och sen efterhand så kryssade vi bara för så att nu har de sänkt priserna och det kommer de att fortsätta om ni fortsätter att flyga med oss. Och nu har de flyger de ännu mer. Det kommer de fortsätta om ni fortsätter att flyga med oss. Så att vi tog åt oss äran för väldigt mycket vad de gjorde. Och det tyckte ju, det var ju så det var. Men vi var lite kaxiga där och berättade. Och det funkade.
Det fanns väl lite lokalpatriotiskt i det. För det var väl Gotlandsflyg som ni startade först. För det är väl förbindelserna till Gotland som ju har haltat både och har halt, och haltar när det gäller både båt och flyg.
Ja, men det är ju ett ständigt problem och vi såg ju till där hela tiden att jobba väldigt hårt med gildningen, det vill säga prissättningen per stol. Och vi hade ett låg pris från början, men för att då sa ju vår konkurrent Skyways att jag tror det var 64%, då var det fullt, sa de. Och det förstår inte vi, så vi hade fullt vid 82%. Vi pratade om att vi var som en humla, vi fattade inte, men vi körde i alla fall. Och då kunde vi hålla lägre priser, för vi hade ju många fler ombord hela tiden. Och det var ju liksom det som är tricket. Och där har du ju, Skyways anammade inte det där, för att de var inte i den världen. De var med i den här monopolistiska världen, där även vårt rederi här också, för de är ju monopolföretag. Och då bör man inte tänka så att man har hög beläggning, utan då har man hellre en hög gild, ett högt snittpris in istället.
Borde vi kolla lite mer på förpackningen när vi går ut och handlar? Kan man verkligen bota diabetes bara med att lägga om kosten? Biohacken Martina Johansson ger dig en inblick i hur mat och hälsa hänger ihop.
Vi har ju touchat vid det här några gånger nu, men vad finns det för grundläggande problem i matkassen som vi har med oss hem från ICA? Vad är det för grundläggande problem i det vi äter idag?
Det är väl, alltså, jag tycker att ett stort problem är väl att människor inte riktigt reflekterar över att de vänder inte på förpackningarna och tittar på vad är det här för mat som jag tar med mig hem nu. De läser inte ingredienslistan, och när jag själv började fundera över hur jag skulle äta och sånt, då började jag faktiskt gå och vända på grejer i affären innan jag köpte dem, så fick jag ju, bara det gav mig en jättestor aha-upplevelse över hur otroligt mycket skit som slängs in i helt vanliga oskyldiga produkter. Och där tror jag folk hade kunnat bli mer medvetna och bara vända på förpackningarna och läsa ingredienslistan. Vad är det här? Vad är det de har slängt i? Vad är det för någonting? Varför har de det i? Behöver man verkligen det?
Men om vi tittade på den ingredienslistan som vi hade, eller vi var inne på, det finns ju många, många produkter som har en jättelång lista.
Ja.
Och jag menar, vi redde ut lite grann av det som var i den här. Men det måste vara oerhört svårt, återigen, för någon som går in och börjar vända på förpackningar och säga, ja, okej. Okay. Är det här bra för mig eller är det dåligt för mig? Har du några tips sådär? Titta efter det här.
Ja, jag skulle säga, sikta på produkter helt utan någon innehållsförteckning överhuvudtaget som nummer ett. Och som nummer två, om de har...
Vad är det för produkter?
Det har vi ju kött till exempel. Allt kött, fisk, ägg och alla grönsaker och alla rotfrukter. Går ju och bara köper liksom dina rotfrukter eller dina grönsaker. Då behöver ingen innehållsförteckning. Du ser att det är en morot liksom. Så det är väldigt bra. Och sen om det är i en förpackning och de har en innehållsförteckning, sikta på så få ingredienser som möjligt. Helst under 5 ingredienser. Är det mer än 5 så börjar det bli lite skumt, tycker jag.
Jaha, vilket bra tips då.
Ja.
Men du som och andra, vad man kallar för LCHF-entusiaster, du säger att vi ska äta mer fett och mindre kolhydrater. Och varför ska vi göra det?
Det är väl, jag ser det ganska mycket ur ett hormonellt perspektiv, att med mindre kolhydrater så får vi mindre glykemisk belastning. Vi får ett jämnare och stabilare blodsocker. Vi får mindre insulin. Insulin är ett fettinlagrande hormon. Och om man höjer upp sitt insulin i tid och otid så är det väldigt lätt att gå upp i vikt. Höjer man upp sitt blodsocker i tid och otid så är det väldigt lätt att få väldigt fluktuerande energinivåer. Och man blir lättare trött om man behöver den där eftermiddagskaffen. Och kanske de här energidryckerna om man vill ha någonting sött. För att blodsocker... svängningar påverkar ju vårt hunger och sug väldigt mycket, så det är väldigt, väldigt svårt att hålla sig till en bra kost om man har ett svängande blodsocker hela tiden. Och fett då väljer jag personligen för att det håller mig mätt länge. Jag kan äta mycket mindre mat och vara nöjd med det, och jag får min energi ifrån en makronutrient som tillåter mig att komma in i ketos, så att min kropp förbränner fett som sin primära energikälla istället för att förbränna socker. Och det gör att när min energi är slut från maten så kan kroppen gå över och ta av mina fettlager istället utan att jag märker någon skillnad. Vilket gör att jag kan lätt klara mig utan mat i ett dygn utan att jag ens märker att jag inte har ätit. Så det är lite så här, det är lite biohacking kan man säga. Där man ökar sin metabola flexibilitet riktigt ordentligt.
Det låter ju väldigt intressant, men om man tänker sig, händer det någonting rent biokemiskt i tarmen och så här, när vi får i oss en massa socker och kolhydrater?
Ja, alltså många idag har ju väldigt problem med överväxt av candida, en svamp som bor i tarmarna, och de har överväxt av SIBO, small intestinal bacterial overgrowth, alltså bakterier i tunntarmen ska egentligen vara steril. Och idag så på väldigt många människor tack vare då, eller på grund av all stress och att man småäter och hela tiden häller i sig en massa onyttiga grejer och sådär, att vi får en bakterietillväxt i tunntarmen som inte ska vara där och som påverkar hälsan väldigt negativt. Och socker gör det ju de här svamparna och bakterierna som inte ska vara där. Så genom att hela tiden stoppa i sig socker, liksom bullar, kakor, grejer, Så får vi liksom en tarmflora som inte gynnar oss, som påverkar immunförsvaret negativt och som gör att det blir svårt att gå ner i vikt och sådär.
Någon sa en gång till mig att ja, men du vet, potatis, det är ingen större skillnad på att äta en potatis eller att äta godis mer än att godiset är processat. Det låter ju väldigt konstigt när man har en potatis, är på något sätt den här oprocessade hälsoprodukten. Eller vad grundar sig det?
Ja, så potatis är ju egentligen en ganska naturlig produkt, och har man inga problem med stärkelse så kan man absolut äta potatis. Men poängen är ju att potatis är ju stärkelse som är en komplex kolhydrat, och socker är oftast enkla kolhydrater. Och när det kommer ner i magen så blir det ju snabba kolhydrater till sist av alltihopa. Det blir ju socker och det blir blodsockerhöjande. Så att den där potatisen kommer ju höja blodsockret lika mycket som godiset. Men det kommer ta lite längre tid. Så man får samma blodsockerhöjning men lite utdragen.
Ja, okej. Okay. Ja, intressant. Du var inne på det här med insulin och så vidare. Och det hänger ju ihop med diabetes. Hur hänger det ihop då? Får man diabetes utav, att typ 2 pratar vi om då, på grund av den maten man äter?
Man kan absolut äta sig till diabetes typ 2 och andra liksom metabola störningar och metabolt syndrom. Och det börjar ju med att levern inte kan hantera sockret vi äter, och blodsockret blir kroniskt för högt, våra celler blir avtrubbade, insulinkänsligheten går ner, så att det behövs mer och mer insulin för att få ner blodsockret, och till slut så klarar liksom inte kroppen att ta hand om sockret från maten, även fast vi kanske inte tycker själva att vi äter så mycket socker, så förmågan försvinner och vi får ett kroniskt högt blodsocker. Och då till sist, efter när det har gått tillräckligt lång tid, så kan ju det bli så att man utvecklar diabetes typ 2. Men det är ju tack och lov reversibelt idag med kostförändringar. Så kan man ju komma tillbaka. Men det kräver ju då att man är väldigt strikt och inte äter socker som man då uppenbarligen inte tål. Och styrketräning är jättebra. Och även lägga in fastor och sånt funkar också jättebra för diabetiker.
Men menar du alltså att en diabetiker då som ju då tar insulin. Mm. Vi pratar ju fortfarande om den här diabetesen som man då som du säger,
om man tar insulin har det gått väldigt långt skulle jag säga. Mm. Då har det gått långt. För de flesta klarar ju sig med blodsockersänkande tabletter, lite metformin för att få ner blodsockret. Och om metforminen inte räcker till, om man har ett så högt blodsocker och så dålig insulin, alltså att insulinkänsligheten är så låg att man behöver tillsätta insulin också, då har man en riktigt, riktigt, riktigt dålig kosthållning till sin sjukdom, definitivt.
Hur bör man göra då? För är det så att man kan slippa och äta de här alltså insulin? Ja,
absolut. Hur gör man då? Det här är ju en livsstilsrelaterad sjukdom, helt klart, även om det också finns en genetisk känslighet. Men det handlar ju om att ta en person då som är diabetiker och medicinerar. Om den här personen då skulle ta bort alla sina kolhydrater i kosten och inte få in någonting i kroppen som kräver ett insulinpåslag, så kommer ju insulinet liksom gå ner och blodsockret gå ner. Och så länge man lever så kommer ju diabetesen att vara under kontroll och man kan bli en så kallad obehandlad diabetiker eller frisk diabetiker. Men man kommer kanske inte bli av med sin diabetes, men man kommer inte behöva medicinera och man kan ha ett normalt blodsocker. Men man kommer aldrig kunna äta som vanliga människor igen.
Det låter ju ungefär som att en nykter alkoholist.
Ja, lite åt det hållet blir det ju. För man har förstört sitt system och det är inte säkert att det går att laga. Men så länge man håller kosten i schack så kan man klara sig medicinfri.
Vem vill riksdagsledamoten Helena Gellerman ha i sitt dreamteam om Liberalerna vinner valet och hon blir statsminister?
Pratar jag lite framtid och jag tänker att vi ska börja avrunda med ett framtidsscenario. Som jag tänkte sätta in dig i. Och framtidsscenariot ser ut så här då, att Nyamko Sabuni, hon misslyckas kapitalt. Och inför nästa val så blir du ny partiledare för Liberalerna.
Okay.
Och när ni då går till val och efter valet så blir ni största parti och den forna alliansen blir då största blocket. Vilket gör på automatik att du blir statsminister. Och då är min första fråga så här. Vilka fem personer, behöver inte vara politiker, skulle du vilja ha i ditt dreamteam?
Oj, det var en fråga. Ja, det finns ju oerhört mycket kompetenta människor. Men om man tänker utifrån olika områden som kommer vara viktiga, som jag tror kommer vara riktigt viktiga framöver. Så handlar det ju om migration och integration. Och där har jag ett väldigt stort förtroende för Juno Blom som är vår nya partisekreterare. Hon har varit nationell samordnare för olika uppdrag inom hedersförtryck. Jag skulle vilja ha Thomas Kåbringer inom klimat. Klimat kommer ju vara en oerhört viktig fråga.
Thomas Kåberge menar du?
Kåberge. Med hans erfarenhet, han är ju professor på Chalmers och han har varit rådgivare till Japans regering efter kärnkraftsolyckan där och så. När det gäller ekonomi så tycker jag att våran ekonomisk politiska talesperson Mats Persson är väldigt sund med hur ekonomin ska vara upplagd och så, vad man kan göra. Så han skulle jag ta för ekonomi. Ekonomi så, är jätteviktigt.
Så Anders Borg skulle inte få ett samtal?
Nej, det skulle jag inte.
Han har gjort sitt.
Ja, i alla fall i min konstellation.
Ja, har du något mer?
Ja, och sen är det ju så. Anledningen till att jag gick med i Folkpartiet en gång i tiden var ju att vi har ju två delar. Dels näringslivet, någon som skapar pengar. Och sen den andra välfärden där vi faktiskt omfördelar den. Och därför är det viktigt att ha någon från näringslivet och där har jag ett väldigt stort förtroende för Paul Welander. Han har väldigt bred bakgrund. Idag rådgivare till Håkan Samuelsson på Volvo Personvagnar.
Ja, så det blir den inre kärnan i den kommande regeringen. Du, om du då har några viktiga frågor som, eller konkreta saker som du skulle vilja genomföra på ganska kort tid. Har du något sånt och hur skulle det märkas bland de vanliga väljarna?
Ja, en väldigt konkret väldigt konkret tycker jag är inom det området. Jag är väldigt glad att jag hamnade på inom trafikutskottet, men just detta att vi måste se till att folk har en bättre möjlighet att pendla till kollektivt till sina jobb. Och det innebär att den trafiken måste fungera mycket mer, annars så tar du bilen. Jag menar, det är självklart, du måste veta att du kommer i tid till jobbet. Så jag skulle vilja verka för att man att det blir större tillförlitlighet på tåg och bussar och sådana saker. Tänker jag mer konkret här i Lerum så vill jag verka för att Göteborg-Alingsås att det kommer upp på kartan. Vi kommer ha en ny nationell infrastrukturplan som ska tas 2022 innan den här mandatperioden är över. Och jag vill att den upprioriteras med faktiskt nationella argument, motiv. För att skulle den komma till stånd så skulle vi kunna få mycket bättre pendling. Både arbetspendling men även långpendling mellan Göteborg och Stockholm. Och den har lite kommit bort i debatten.
Och min fru pendlar ju varje arbetsdag till Skövde. Så att hon får lyssna på det här så får vi se vad hon lägger sin röst.
Ja, precis.
Mats Wahlström är vd på Poppels bryggeri i Jonsered. Här får du en inblick i hur man crowdfundar både öl och ett helt bryggeri.
Så det var ju det, att vi crowdsourcade, som det heter, en öl då. Det var ju, vi brukade samlas en gång i halvåret ute i en sån här jaktstuga utan el. Så hade Daniel, vår bryggmästare, det var en vårsamling. Så satt vi där ute. Då hade han bryggt upp 3 stycken olika smakprover då, som var olika bärvarianter. Och så smakade vi av dem och så kände vi att vinbär, det var den som var bäst då. Och sen satt vi ju och du vet, ibland det bara spånade iväg då. Så då hade vi, just det, vinbär. Skulle någon kunna tänkas vilja hjälpa till att göra den här ölen vinbär och sådär då? Så då hade vi, först hade vi en sån här glassbil, du vet, som åker runt. Vi tänkte, vi kanske åker runt i villakvarteren med en sån och samlar in vinbär då. Men det insåg vi nästa dag. Nej, utan istället så gjorde vi så att vi tyckte fortfarande det var en bra idé. Och så lät vi folk komma till 2 krogar och till bryggeriet. Och man blir ju helt förstummad när folk kommer med 10-15 liter vinbär som de har plockat i sin trädgård och vill hjälpa oss att brygga öl på det då. Så det, vi försöker alltid att tänka och fundera så.
Vad blir det för öl?
Ja, men det blev en Saison heter det. Så det är en belgisk ölstil, och Saison betyder ju säsong. Så det är en ölstil där man helt enkelt tar det man har i trädgården och så öser man ner i ölet och så jäser man det och dricker det färskt. Så det kan man göra på massa olika typer av bär och frukt.
Sålde du något?
Ja, det sålde ju helt fantastiskt.
Det måste vara begränsad upplaga, va?
Så det var ju begränsad upplaga. Första vändan var, tror jag vi gjorde 2000 flaskor. Och då har Systembolaget berättat för oss att deras vakter fick skilja kunderna åt hur de stod och slogs i affären. Så det var ju det var säkert 100 meter kö i Nordstan och sådär för att få en av de här flaskorna då. Och det var 50 personer var det som hade hjälpt till att donera vinbär. Så vi kallar dem för vinbärshjältar. Men det var såklart att man blir väldigt rörd på något sätt att det finns att det finns sånt engagemang. Och genom åren så har vi, till exempel, vi gjorde ju det där några år, och en gång kom jag ihåg, då var det en äldre dam som kom med massa vinbär. Hon hade sett det på Facebook. Så roligt att någon vill ta hand om vinbären. Ja, så brygger vi öl och den finns. Nej, öl, det dricker inte jag. Det. Men hon är bara själva idén att det var någon som ville göra något med de här bären som annars skulle gå till spillo. Liksom. Det var tillräckligt för att hon skulle vilja liksom komma och ge dem till oss. Det är ju helt, ja,
det är fantastiskt, vilket engagemang. Och ännu större engagemang fick ni ju när ni gjorde den här crowdsourcingen på riktigt, och då var det inte vinbär ni skulle samla in.
Nej, precis, utan och det, så det, vi har ju pratat lite grann om att vi hela tiden behöver bygga ut bryggeriet, och det har ju gått än så länge, har det funkat. Vi har ju återinvesterat, så vi har ju haft, förutom det där första året med 6 månaders utgifter och 1 månads inkomst, så har vi alltid varit lönsamma. Så vi har återinvesterat hela tiden då. Tillsammans med banken så har vi klarat av att växa bryggeriet. Men nu, den modellen funkar inte längre, utan nu är det ganska stora investeringar som behövs. Så vi behövde mer kapital, helt enkelt. Och äntligen då, det är ju jättemånga som har frågat genom åren såklart. Kan man investera, kan man bli en del eller av Poppels då? Äntligen så kunde vi öppna upp för en investeringsrunda, helt enkelt. Om man ska prata i finansiella termer.
Just det, och hur gick den till?
Det finns ju, alltså man kan ju gå till professionella investerare. Och det är ju, om man har ett bra erbjudande, så är det ett effektivt sätt att göra det. Behöver man inte lägga så mycket tid på det kanske. Men vi ville ju ta fasta på den här liksom, och bjuda in många, många människor. Vi tror ju att det är en del av att Poppels är framgångsrikt. Så vi ville ju att fler skulle liksom få känna den här känslan. Det är rätt kul att vara delägare i ett bryggeri. Liksom, och det är något speciellt när man ser den här ölen på butikshyllan och vet att man äger en del av bryggeriet. Så då valde vi crowdfunding, såklart, för att göra det. Och öppnade upp för att ta in så många delägare som möjligt egentligen.
Hur mycket pengar behövde ni?
Så vi behövde 18 miljoner kronor.
18 miljoner?
18 miljoner, ja.
Det är rätt häftigt.
Ja, men det är inte, det är liksom, ja, det är dyrt att köpa rostfritt. Så vi fick ju in 18 miljoner. Det var, jag tror att vi hade täckningar för 46 eller 47 miljoner kronor. Så den var ju, det var ju ett våldsamt intresse.
Så ni kunde ha fått in 47 miljoner?
Ja, kanske? Absolut. Så kunde det varit.
Men vad räknade ni med det? 18 miljoner är ganska häftigt. Där.
Ja, vi var ju jätte... Det finns ju några sådana här ögonblick i Poppels historia när man har varit ordentligt nervös. Och ett av de tillfällena var ju såklart när vi tryckte på return-knappen, lansera kampanjen. Så vi hade inte räknat med det faktiskt, inte i vår vildaste fantasi. Det är ändå ett stort steg att ta och säga att här har vi ett ganska litet bryggeri och jag är beredd att investera i det här bryggeriet. Jag tycker att det verkar ha en fantastisk framtid och jag vill engagera mig mer i det då. Så det är det vi, det var samma som när vi höll på med vinbärsölen. Vi pratade om att då var det ju att folk slogs, men det var också att servern rasade, Systembolagets server, av all trafik när vi gjorde den premiären. Och det var samma faktiskt, så vår fondkommissionär fick problem att hantera alla teckningar som kom in den första dagen då. Det var det var helt galet. Jag kommer ihåg att jag vaknade 3 på natten och så gick jag in och kollade på Google Analytics och jag tror det var över 80 personer inne mitt i natten klockan 3, och det var kanske 15-20 som precis hade köpt.
Helt otroligt.
Ja, helt, det går inte att föreställa sig liksom hur, ja, nej, det är ju,
men ni hade
man
bestämt
får det. Väldigt ödmjuk och tacksam.
Men ni hade bestämt det för 18 miljoner, men varför tog ni inte in alla 45?
Nej, det var ju 18 var ju behovet.
Hur ser vägen ut till Mars och vilka faror möter astronauterna på vägen? Sveriges enda rymddesigner Cecilia Hertz berättar om allt från strålning till Elon Musk.
Hur långt är det till Mars?
Ja, som sagt, med dagens teknik så tar det ju i alla fall 6 månader själva resan dit.
Hur många kilometer är det?
Oh, den får vi googla.
Den googlar vi. Ja, men det tar 6 månader att åka dit,
ja,
i alla fall.
Precis.
Ja, det är ju kanske det som är det väsentliga då.
Ja, och sen är det ju mer att med ny teknik så kanske vi når fram på mycket snabbare sätt.
Hur då?
Ja, det vet vi inte än. Men jag menar att utvecklingen går ju så fort. Jag tycker det är det som är så spännande. Så vi lever ju i en oerhört spännande period nu. Jag tror vi kommer se så mycket mer än vad vi ens kan visualisera upp som kommer hända de kommande kanske 15-20 åren.
Men vi kan ju inte rimligtvis inte åka fortare än ljusets hastighet.
Nej, där har vi nog en begränsning. Om man nu, jag brukar inte vara den som pratar om begränsningar i och för sig.
vad är de största riskerna och vad är det som är svårast att fixa?
Mycket är ju det här med strålningen är ju det, en av de största problematiken för att klara människan.
Är det solens strålar?
Det är solens strålar. Ja, all möjlig strålning som är där ute i rymden.
Mm. Hur skyddas man sig mot det?
Man jobbar ju på att hitta material som ska klara strålningen på ett bättre sätt än vad det gör idag. Sen har man också sett att vatten skulle man kunna jobba med mycket mer som ett skikt i de här farkosterna, för vatten har en väldigt bra, men då väger ju vatten, så får man se, kan man använda det på något sätt i det vattenlager man ändå måste ha med sig. Man kan titta också på, skulle man kunna jobba med någon slags, det är mer idéer som vi har tänkt, med någon slags intelligent vatten som kan då känna av när strålningen ökar, som vattnet kan flyta i någon slags mellanskikt och ta sig dit. Men det är bara något som vi har fantiserat om.
Intelligent vatten, det låter ju smart.
Ja.
Men idag skyddar man sig ju redan mot strålning i de här rymdfarkosterna. Så vad är det som är problemet då om man bygger likadant?
Ja, fast man kan säga så här att det är en problematik, och det är därför man inte vill sända upp för unga personer. Man vill gärna att de ska ha fått sina barn och så, för att man vet inte riktigt hur strålning kan påverka.
Även går igenom skalet på en rymdkapsel.
Ja, precis. Så det här är en av de största problematiken. Sen har vi också en annan så här lite dold astronautsjukdom, är ju att skelettet bryts ner när man är i den tygglösa miljön. Och det gör ju att astronauterna behöver träna 2 timmar per dygn för att motverka det här. Och det gör ju att när astronauterna har varit uppe länge i rymden, så kan man ibland se att de bärs ut ur farkosten när de har landat. Och det är inte för att de är trötta, utan det är för att man inte vill då belasta skelettet när man precis har kommit ner och landat. Så det är väl de två största.
Det blir klenare alltså?
Ja, det bryts ner som en slags, som när man blir gammal, alltså när osteoporos. Så att skelettet bryts ner lika mycket på en månad i rymden som på ett år.
Oj.
Så att det är en snabb försämring som sker då.
Kan man motverka det genom träning då?
Ja, det är därför man måste träna 2 timmar per dygn så.
Hur långt har man kommit i utvecklingen?
Ja, så det här med skelettet bryts ner kan man inte göra så mycket med. Det är ju om man kan hitta ännu smartare träningsredskap. Och där har vi också varit inne och jobbat lite med. Se hur kan vi förenkla träningen. För det är ju inte så lätt att jobba med träning i rymden, eftersom vikter blir ju viktlösa. Så man får hitta andra sätt. Och där har vi bland annat 2 svenska läkare som var med och tog fram en träningsredskap som vi tittar en hel del på. En slags jojo-funktion kan man säga. Så där behövs ju utveckling göras ännu mer.
Hur är det med Mars? Man pratar ju om att det skulle finnas liv på Mars på något sätt. Är det något positivt eller något negativt? Jag tänker på att kanske finns bakterier eller någonting som inte vi har.
Ja, precis. Alltså det är ju som du säger själv, det kan ju vara både positivt och negativt. Men sen har man ju hört allt ifrån att de faktiskt har tagit med sådana björndjur upp från Öland. Har följt med.
Björndjur?
Ja, de
björnar
heter så.
Alltså.
Nej, det var ju någon slags pyttesmå. Jag kan inte så mycket exakt vad det är för något litet, väldigt liten mystisk sak som de har tagit med upp, som ska klara de här extrema förutsättningar, som man vill testa lite och se vad finns för förutsättningar på liv. Och det var ju en av de här farkosterna som kraschade rätt nyligen, så där funderar man ju på hur länge överlevde de på månen, de här björndjuren.
Det är en herre som har blandat sig in i den här leken. Det är ju Elon Musk.
Ja, precis.
Grundare av Tesla och en del andra företag. Han är ju sig ut i rymden och hans idéer är ju att han ska dels minska kostnaderna för rymdtrafiken genom att återanvända delarna. Och sen så säger att han ska bosätta sig på Mars och leva sina sista år där. Hur påverkar han rymdutvecklingen?
Alltså i positiv riktning. Och det tror jag de flesta är ensam. För det har varit mycket diskussioner kring hur, ja, men hur upplevs det här nu, att när det blir mer kommersiella aktörer som tar sig in. Och vad jag upplever och hör i mina samtal med olika kollegor och vänner i branschen, så tycker jag alla att det bidrar i positiv riktning för rymdfart generellt. Sen är det ju kanske inte så många som vet att även NASA bidrar ju med finansiering och budget till Elon Musks projekt. Så att alla ser ju att det blir en slags win-win när det går in fler aktörer och läggs in mer pengar på att driva utvecklingen. Och sen förstås med en väldigt entusiastisk och idéhöjd också. I de flesta fall får man väl lägga till.
Ja, för det var min nästa fråga lite så. Vad är realitet i det han säger och vad är snack för att... Ibland för upp börskursen eller för att skapa lite mer PR?
Ja, det är en bra frågeställning förstås. Så. Men jag tror att i största omfattning så är vi överens om att det bidrar i en positiv riktning. Och det är väl också viktigt att visa på att det finns andra sätt att jobba kring de här frågorna och i den här branschen. Som blir viktigt, det blir en så här förnyelse i branschen. Och det är ju positivt vilken bransch man än är i, att det kommer in någon som gör på ett lite annorlunda sätt. Det skulle vi behöva se mer
i, på jorden också.
På jorden också. Mm. Precis. Så att jag tycker det finns mycket att lära av just hans agerande och kanske låna in lite av det till andra branscher också, som sagt.
Volleybolltränaren Anders Christiansson är en av våra mest framstående idrottsledare. Här kommer den osannolika historien i komprimerad form om hur Sverige på några år tog sig från botten till världstoppen.
Och de trodde ju på det jag sa, för vad ska man säga, vad är alternativet? Och inte bara att de trodde, jag tror att jag hade bra svar. Det måste jag ju tycka att jag hade. Man måste ju paketera saker och ting och sälja saker. Det är ju, hela tränarskapet handlar ju om att vara säljare. Alltså sälj dina idéer och sälj vad du nu ska åstadkomma för något. Så man inte kan få folk att köpa det du vill att de ska göra, så att de verkligen tror på, verkligen med sig själva, så det här är ju enda vägen ungefär. Så det måste vara så här lite halvreligiös upplevelse liksom. That's the way. Då kör man ju fullt ut, för att det är här som gäller. Här är någon som hjälper mig att göra det bästa vi kan komma på att göra, och då...
Du var en bra säljare, tänker jag.
Ja, det tror jag.
Och sen måste du, alltså, ni hade ju väldigt små medel.
Ja, men då vann vi. Men när vi gjorde, ja, vi hade små medel. Det var ju också, det gjorde jag en devis av att göra mer av mindre, heter det. Långt innan Morris Less var allmängods.
Mm. Men
göra mer av mindre. Ja, men det var ju det här som, alltså, vi har inte råd med massa extravaganser. Vi har inte råd att ligga på något hotell, utan vi vill åka och spela, vi vill träna. Vi var på Åsens gård. Och låg då på de här madrasserna 5 centimeter tjocka eller vad de kunde vara, med en halv meters mellanrum. Det tog upp hela vinden på Åsens gård. Där låg 14 man.
I Vingåker?
Ja, alltså bredvid på golvet bara. Det fanns ingen annan plats. Det fanns inget chans att sitta på. Det var bara madrassen på golvet. Så fanns det ett uppehållsrum. Som TV, fanns en TV, sån här svartvit TV som funkade för att någon stod bakom och höll i antennen på den. Men det var ingen som orkade göra nästan, för vi tränade ju som galningar liksom, så var ju bara ligga ner och vila ungefär. Och sen käkade vi på mjölkbaren där i Vingåker. Ja, det ordnat, så vi fick mat liksom. Men det var bara träning som gällde, och där var det, fanns inget annat än det som jag visste var bäst. Så skulle göras till det var bra liksom. Det vart ju efter ett tag lite sån här intern joke över det hela. Om vi skulle vara med i Guinness rekordbok ungefär, så det fanns nog ingen som körde så långa träningar som vi gjorde.
Hur långa var de?
Nej, det vet jag inte. Det varierar om vem du pratar med. Det var någon som kom med en siffra någon gång till mig och sa, nej, det där tror jag är skrön. Så där mycket höll vi nu inte på. Det var någon som sa att vi körde nästan 4 timmar eller vad det var. Så där, vet inte. Men alltså 3 timmar och plus det var ju säkert vardagsmat. att vi gjorde i rad. Och sen några gånger om dagen. Så att,
Men det är fantastiskt. Och sen så, om vi hoppar lite, så kvalade vi in till OS och var med i Seoul 88 då.
Men 87 ska du inte hoppa över, för det var en, det tror jag var det stora året. Då var vi nog som bäst nästan.
Som 87?
Ja.
Var inte 89 som ni var
sen? Nej, jag tror 87 var vi minst lika bra.
Var det EM då?
Ja, i Belgien. Det var då som Håkan Björne blev fälld för doping.
Jaha, ja, just det.
Och vi spelade ju semifinal då också. Men då fick vi spela semifinal utan Håkan. Så han var ju... Vi var ju där och vi var jäkligt gröna och var med i sådana här sammanhang och vad som gällde. Vi hade ju... och så vi åkte dit och sen blev Håkan sjuk då och hade öroninflammation. Och så fanns det sådana här chefsläkare för turneringen. De var en ryss och en barsk. Där. Och vi var där och frågade om vi skulle göra, för att vi visste... Jo, just, vi hade lånat en läkare med oss, och, men han visste inte hur det gick till där. Så. Men han visste vad som, vilken medicin som skulle behövas för att öroninflammationen skulle läka. Ja, sa ryssen, just det, den medicinen, det är bra. Den skulle man ta till det här. Sen för varje match, du vet, så ska man lämna in om man har några som går på medicin när man spelar mästerskap. Så vi fyllde i vår lista, den här och det här, den här och det här, den här och det här. Och vi fyllde även i vad Håkan fick. Och sen efter varje match så drog man ju då två stycken eller något sånt där, tre eller fyra, som skulle vara dopingkontroll på. Och efter fem matcher eller vad det nu spelade, jag tror det var två sexlagsgrupper man spelade på den tiden. Och så kom de fram. Oj, han har ju det här, det är förbjuden substans. Ja, men det har ju vi anmält. Farbror Kosnetsov eller vad han kan heta har ju sagt att det var ju okej. Det var ett jävla liv och så... Och nej, det var inte så här. Så då var vi upp till honom och begär audiens och komma dit. Nej, men du sa ju att du skulle göra så här. Nej, har aldrig sagt. Och det här var en rysk spelare, vi skickade honom till Sibirien med tåg, ingen flyg. Alltså, riktigt sån här slap in the face alltså. Så det är hur vi höll på dag och natt, och alla var ju helt knäckta. Och slut med energin, tog ju slut, det fanns ju ingenting kvar liksom, för vi hade ju ingen botten i det här laget, alltså Håkan var ju jätteviktig. Och men nej, han var ju diskad, så det där gick ju till internationell då, RF och hela skiten sen, så han, till slut blev ju han frikänd, alltså det var ju verkligen ingen doping. Men så då fick vi ju spela semifinalen mot Frankrike, och alltså, vi hade ju slagit om hela sommaren innan. Vi hade ju vunnit alla gånger vi hade vunnit det. Så vi skulle ha spelat final 87. Men det fick vi inte göra.
Då fick ni göra det 89 istället.
Ja, så vi förlorade även tredjeprismatchen mot Grekland med 3-2. Men de hade vi slagit 100 gånger innan. Ja. Men alltså ingen som ville spela längre.
Nej. Men så kvalade ni in till OS i alla fall. Om jag tar det, och det var ju Italien. Var jag
Ja, och det var ju alltså en fantastisk grej. Att slå Italien i Italien. Och alltså italienarna var ju, vi var ju bara amatörgäng tycker de. De hade gått fram som en slottermaskin. Det var ett kval, alla mot alla. En enda biljett till OS var det. Och så var det gjort, så sista dagen, det var vi mot Italien. Det var bara en round robin, alltså alla mot alla. Och så råkade det vara lagt så. Och vi gick in och liksom ja, helt klippte de där med 3-0 alltså i Italien. De var ju dödstyst på, alltså det var ju sån sensation som var inte sant egentligen alltså.
Och sen åkte ni till OS då?
Ja, sen åkte till OS. Och hela den sommaren åkte vi runt överallt. Vi var i Ryssland och vi var i USA. Alltså USA var ju jättetända på oss efter att vi hade slagit dem. Men de hade ju redan på den tiden hade ju börjat med computers och grejer. Och det hade ju inte vi och sådana där grejer. Så de scoutade oss. Så de köpte ju över oss för att bara scouta oss tror jag där. De insåg att vi skulle vara ett hot. Men jag, i efterhand har jag kommit fram till att jag tror att vi körde slut på oss den sommaren. Vi gjorde för mycket. Alltså vi visste inte hur man skulle hantera det där riktigt. Och det vart för stort tror jag för oss. Alltså, vi gjorde för mycket. Vi spelade massor alltså, hela den sommaren.
Men då blev ni sjua i OS.
Ja, men alltså, vi var bättre. Egentligen var vi bättre. Jag skulle tro att vi var bland de fyra bästa egentligen. Mm. Vi var ett av världens fyra bästa lag, absolut.
Och sen kommer vi till den här fantastiska 1989. Ja. Och några grejer jag funderar på där. Om vi tar oss, vi kan ta oss direkt till den här semifinalen mot ryssarna. Det var väl det enda laget som ni aldrig hade slagit någon gång.
Jag tror vi hade slagit dem någon gång, men det är jag inte helt säker på, men det var inte i något mästerskapssammanhang. Mm. De hade ju inte som sagt förlorat på vad det nu var 26 år eller 23.
Hur gick tänket innan den matchen? Rent, om vi bortser från det taktiska som vi kanske inte lyssnarna kan hänga med på riktigt, men just det här mindsetet.
Jag har alltid trott på, alltså jag brukar vara lite så här pessimist, nej men vi är inte så bra, alltså det här långsiktiga eller övergripande, vad siktar ni på? Jag kommer ihåg att innan turnén sa att vi kan slå alla, det vet jag att jag sa i presskonferenser och sånt där. Och det tyckte ju folk var uppkäftigt. Och jag tyckte, nej, jag tror att vi kan slå alla. Men annars så brukar jag vara så att jag ser alltid en möjlighet före varje match. Ja, det är nästan vilket lag jag än har haft, var än har varit. Så, ja, men om vi bara gör så här. Om vi bara servar där, liksom, om vi bara blockar så här. Bara gör så här i försvaret. Bara vi anfaller på det här viset. Så vinner vi nästa boll. Så det, man bryter ner det till liksom små bitar hela tiden. Så att... Nu kommer inte jag ihåg exakt hur det gick till inför Sovjetmatchen, men det var ju absolut, så här ska vi göra, så här ska vi spela. Sen fanns det några så här lite kanske övergripande saker, som att de blir nervösa om vi gör så här, de kommer att reagera. Men det är ju gissningar, det vet man ju inte alltid om det kommer. Men däremot hur man, planen ska vara, hur man ska spela, då gör att man kan ju ofta vinna i idrott, i bollspel mot någon som är bättre. Det är ju inte alltid bästa laget, eller vad ska jag säga, vinner om de inte kan förmå utnyttja sina resurser. Så att vi var ju bra på att utnyttja våra resurser till max och försöka så att de inte gör det. Lura dem till att kanske inte utnyttja sina bästa resurser.
Där slog ni ju Sovjet.
Ja, men om man tittar på den matchen och ser vilka saker vi gör där, det är ju saker som man idag inte klarar av att göra nästan. Det är ytterst få som kan spela på det viset som vi gjorde. Och vi visade upp hela paletten där med alltså backspike från vänsterkanten, backspike från mitten, backspike högerkanten, alltså det traditionella, det gör ju alla, men två snabba utvägar och en mitt emellan, och alltså det är så mycket som händer som du aldrig ser nästan händer i matchen, som nästan aldrig ser händer numera eller i en annan match. Och den där matchen har ju blivit berömd för, alltså den har ju gått i 20 år och vevats i alla möjliga länder, inte bara i Sverige. Annars är det ingen som kommer ihåg hur EM-finalen såg ut 1993. Det är ingen som vet vilka de spelade. Nej. 89 vet alla.
Ja.
Dels kanske för att Sovjet förlorade för första gången på 26 år, eller 25, 23 eller något sådär. Dels det, alltså att slut på hegemonin, men alltså som Sverige spelade den matchen.
Så, då har du fått ännu en påse Halleluja Moments. Nästa avsnitt blir en hel intervju igen. Då får du träffa Martin Bengtsson som tar dig till skuggan av San Siro. Ha det gött så länge!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.